I Uppenbarelseboken 21 står det: och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, för det som förr var är borta. Amen. Sätt dig, varsågod. Fundera, ska man ha så här grejer innan man sätter sig, att hälsa på någon och säga att det som en gång var är borta? Men det funkar inte riktigt. Men det är en allvarlig text, och det är samtidigt en så hoppfull text. Och jag förstår inte så mycket egentligen av det, men jag vill tro och hoppas och förstå lite mer av det som ligger någonstans framför det eviga. Och vi firar gudstjänst idag, vi ska fira Herrens måltid, nattvarden, om en stund. Och det är något särskilt den här helgen när många minns och tänker på de människor som inte längre finns med oss. Och jag tror att vi behöver ge plats för det. Vi behöver ge uttryck för sorgen. Vi behöver ge uttryck för hoppet. Och en sån här helg, oavsett om man är troende eller inte, men det känns kanske som att det finns mera plats för sorgen eller för saknaden än för hoppet. Och jag vill inte förminska sorgen och saknaden, men idag vill jag på något sätt lägga fokus på hoppet. Och det känns länge sedan, jag vet inte när jag sist har predikat, men jag var lite ivrig på att få göra det igen. Men jag har också varit nere och undervisat barnen här på sistone några gånger senaste månader, och vi har två nya grupper, eller delar upp dem i två. Så vi har en äldre grupp och en yngre grupp, och det är fantastiskt att få möta dem. Jag har varit med den äldre gruppen då. Och har ni barn eller känner någon som har barn, så ta med dem till kyrkan och låt barnen få riktigt härliga barnmöten och bra undervisning och ledare som ger sitt bästa de här söndagarna. Jag var där en söndag och så tänkte jag att alltså, lovsången där nere, den var liksom ännu härligare än här. Man fick ju dansa, och det får man nog här också. Men den här helgen så tänker jag då på jag tänker på de som sörjer, jag tänker på de som saknar, de som lever vidare, de som överlever. De som vill glömma, de som vill hoppas, de som minns, de som önskar, de som ber, de som ångrar att de inte sa något mer. De som vill kunna spola tillbaka tiden eller på något sätt tänka på det som skulle kunna göras annorlunda. Livet är ju som en gåva. Och det vi har här och nu är på något sätt det vi har. Och samtidigt har vi ett hopp om något mer. Och jag tänker att det, just den här allhelgona helgen, den präglar ju ganska långt stora delar av vårt samhälle. Och jag gick på gravgården igår och det är vackert. Och man inser att det är inte bara vackert för det är just. Det representerar ju någonting av processande, av sorg och saknad. Och jag tror vi som kristna och som församling har en ganska viktig uppgift att gå lite djupare. Men vad är det för sorts hopp vi då har? Om det är sant som det säger, att han ska torka alla deras tårar från deras ögon. Det ska inte finnas någon sorg och plåga. Så, förra veckan, om ni missade den, så gå för allt i världen för din egen skull och alla skull och lyssna på Anders predikan från förra söndagen. Den var historiskt. Superpredikan om tårarnas evangelium. Och jag vill ta vid där på något sätt. Och jag gör inte anspråk på att lyckas hålla samma nivå som han. Men jag vill hålla samma tema på något sätt. Och en fortsättning på det. Utifrån det här vi just läste. Och jag vill tala om det när sorgen möter evigheten. Det spänningsfältet som finns mellan det som är just nu. Det mänskliga vi känner till. Verkligheten som den är. Och det som kommer. Det finns ett, jag vet inte vilken teolog det som har sagt det, men ett talesätt eller tankesätt teologiskt kring att det som nu, som är redan nu men ändå inte. Hela tanken om Guds rike, att Gud gör något redan nu men ändå kan vi inte ännu se det som sen ska bli. Men Gud gör ju något just nu. Och vi är också inne i en serie och pratar om uppdraget, uppdrag eller uppgift. Och jag tänker att vårt uppdrag just nu, det är att vara sårbara. Vi fick ett exempel på det förra söndagen och det är något som jag har tänkt på. Att vi, ett av våra uppdrag som Jesu lärjungar, som hans efterföljare, att vara mänskliga, att vara sårbara. Men det är inte bara det, utan det är också att vara nära Jesus. Att vara vid hans fötter, att vara hos honom. Det är vårt primära uppdrag. Vi tar ett första litet stycke här. Det är David som kommer med sina män till staden och de fick se att den var nedbränd. Vi läser det i första Samuelsboken 30. De fick se att staden var nedbränd med eld och att deras hustrur, söner och döttrar var bortförda som fångar. Då brast David och hans män i gråt. Och det grät tills det inte orkade gråta mer. Får vi den på skärmen också. Davids båda hustrur, Ahinoam och från Israel och Abigail, enkan efter karmeliten Nabal, var också tillfångatagna. David var i stor fara för folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade kraft hos Herren, sin Gud. David fick mer än lite tröst. Han fick styrka och kraft från Herren, sin Gud. Och det är det här, vad händer när man är hårt pressad? Och det blir inte som vi har tänkt. Vad händer när sorgen får sitt grepp om oss? Frågorna hopar sig, svaren är som bortblåsta. Och som vi läste här. De var så förbittrade. Sorgen gör något med vår glädje och med vår framtidstro. I det här sammanhanget blev de förbittrade. Men David, han hämtar kraft hos Herren. Vi har inte alla svar, men vi kan ändå få förtrösta och alltså ha tro. Och det är inte alltid som vi har ett språk för det som är svårt. Eller ett språk för död, eller ett språk för sorg, eller ett uttryck liksom för det hopp vi äger. Och särskilt det sistnämnda behöver vi också ha ett språk för. Vad är det för sorts hopp vi har? Döden är ändå det mest naturliga som finns i livet. Eller hur? Det är liksom det enda vi vet om döden, att det kommer förr eller senare vara en del av vårt liv. Det låter inte så muntrande när man säger det i en sån här söndagspredikan, men det är sant. Och vi skjuter fram tankarna om livets dalgångar. Vi hoppas på att inte behöva egna svårigheter desto mer tid, eller helst så lite som möjligt förstås. Och ändå vet vi att vi kommer möta just det, svårigheter. Och jag tror att våra sammanhang, våra kyrkor, våra gemenskaper, vänner emellan, med trossyskon, behöver få vara platser där det finns utrymme för ett sånt språk. Där vi kan lägga ord på det som smärtar, som är tungt, som handlar om saknad och sorg. Jag läste en kort liten artikel häromdagen, men som lyfter fram att vi behöver bli bättre på att leva med livets komplexiteter. Alltså just det här när båda delarna är liksom verkliga på samma gång. Förtvivlan finns, men hopp finns också. Sorg finns och saknad finns. Men det kan ändå finnas stunder av glädje och hopp i det. Så här står det i Romarbrevet 5:1-4. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Och tålamodet fasthet. Och fastheten hopp. Det är inte kanske som alltid vi upplever att den processen äger rum på det sättet. När vi möter lidande. Men det är någon slags det får väl bli en bön för oss. Låt då mina svårigheter, eller min sorg, eller mitt lidande få ge mig tålamod. Eller Gud, ge mig tålamod att uthärda det, eller att gå igenom den här dalgången. Dödskuggans dal. Tålamodet, fasthet och fastheten, hopp. Vad skulle det göra med oss om vi ännu mer skulle låta det bli till en fasthet som får bli till ett hopp? Tårarna är verkliga, och jag har faktiskt haft några stunder i veckan. Jag tycker det är ganska, jag har hört en av dem, så tycker jag det är ganska skönt att gråta. Och ibland tycker jag det är tråkigt att man gör det så sällan. Och sen tycker jag det är jobbigt när man gråter. Men jag vill ändå göra det, för det känns att då är man på något sätt närvarande, eller man är på något sätt, man lever på något sätt. Tårarna är ju inte ett tecken på att det är slut. Det kanske kan vara det, men för mig är ofta tårarna ett tecken på att men det finns någonting i mitt liv fortfarande. Jag är inte liksom helt kall inför allt som händer. Man blir berörd, eller man blir ledsen, eller man blir arg, eller man blir uppgiven eller trött. Det finns tårar, men det finns också tröst. Och det var det som David i första Samuelsboken. Han hämtar kraft hos Herren. Han visste var han kunde få tröst och kraft och ny styrka. Det finns tårar, men det finns också tröst. Det finns tårar, men det finns också tro. Det finns tårar. Vi ska inte förneka dem. Vi ska inte förminska dem. Vi ska inte vara bara en skrattande kyrka som där man kan komma om man gråter eller har det tungt. Men det måste ändå få peka mot att det finns också tro. Vi har ett hopp. Äger vi det hoppet, eller har vi inte liksom lärt känna det hoppet? Eller kan vi säga att det här är mitt hopp? Absolut, jag har tårar i mina ögon eller sorg i mitt hjärta. Men jag har också tro. För tro, det förenklar inte bara. Tro är inte naivt eller plockar liksom bort verkligheten. Tron ger snarare ett språk eller lägger till en dimension till tårarna och sorgen. Absolut, det är som det är, men tron finns också med. Hoppet finns också med. Och det är det som blir på något sätt det, ibland jobbigt paradoxala eller jobbigt liksom, det är flera grejer som gäller samtidigt. Det jobbiga är sant, men det underbara är också sant. Jag hörde här att nere med barnen idag så skulle de undervisa om Lazarus, och sa att jag kommer också undervisa lite om Lazarus idag. Men jag tycker det är en svår text, jag kommer inte gå in så djupt i den. Kanske får passa den till andra som 2 veckor. Men när Gud själv visar att han möter den här sorgen och tårarna, någon saknad och någons död som människa. Och det jag menar är så att vårt uppdrag är också att vara i det sårbara, att vara mänskliga. Men jag tänker så här, och en kort liten egen analys är att det finns fortfarande en liten rädsla bland oss ibland att tala om det som är svårt. Jag vet inte om du håller med. Om du tycker att kyrkan är den plats där man är ytlig och lite falsk och inte säga som det är. Förhoppningsvis har du fått uppleva att man får sig själv, att du får vara människa. Men det kanske inte alltid var det så. Och vi är ingen perfekt gemenskap och församling. Så risken finns att du någon gång har känt att här måste du dra på ett liksom härligt leende när du kommer in, eller åtminstone inte visa dina tårar. Men det är ganska självklart att det är svårt att prata om det som är svårt. För det hör liksom till sakens natur. Om något är svårt så är det ju svårt. Det är till och med svårt att lägga ord på det. Eller veta vad är det som egentligen gör ont i mitt liv. Den här händelsen, det var ju för många år sedan. Det borde nu vara okej. Men det är inte okej. Det känns fortfarande. Det smärtar fortfarande. Det är fortfarande jobbigt. Och då tänker jag att vi måste kunna tala om det som är svårt. Och du får lägga in vad du vill i den betydelsen. Jag vet inte vad som är svårt för dig. Men frikyrklighet i vårt land tror jag behöver bli känd för att vi inte flyr verkligheten. Vi flyr till verkligheten. Det står ju någonstans att Jesus är verkligheten själv. Vi flyr inte från verkligheten. Vi flyr inte från det som är utmanande eller underbart eller något där mittemellan. Utan vi bejakar det som är verkligt. Och vi är ganska gott sällskap av troende genom hela historien. Och lite exempel i Bibeln finns ju på en och annan som faktiskt mötte utmaningar. Och vi kommer in till det nu, Johannes evangelie 11. Där Jesus möter, eller kommer till Lazarus, för den har varit död länge. Så pass länge att kroppen liksom inte är fräsch längre. Och det är en ganska speciell situation. Och jag ska inte gå in i texten i varje detalj, men några grejer som fastnar för mig. Och det är den här förtvivlan som finns i Marta och Marias liv. Vi kan gå till Johannes 11. Och den som vill får bara slå upp det och så får ni följa med. Jag har några små rader jag kommer plocka därifrån. En man som hette Lazarus var sjuk och han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Det går ju från att han är sjuk till att han faktiskt dör. Och det går till att han dör till att han har varit död i eller 4 dagar. Han är begravd, han ligger än i en grav. Inte i marken men liksom in bakom stenen in i den här graven som de hade. Och förtvivlan som då finns. För här finns en ganska frimodighet. Och jag tänker att det beror kanske på att de är vänner. Eller att de känner Jesus, Marta och Maria. Han har varit hemma hos dem. Lazarus är hans vän. Frimodighet och förtvivlan. Det liksom går lite hand i hand i den här berättelsen. Och så säger de på ett ställe det här. Eller kommer på 2 ställen faktiskt. Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Alltså den frustrationen att Gud, om du bara skulle fatta att komma i tid så skulle inte det ha hänt. Och jag tänker att den här frasen, eller den här frågan, eller det här liksom uppgivenheten i det påstående. Alltså Gud, om du bara skulle ha gjort något i tid så skulle det inte ha sett ut som det nu ser ut. Och här finns väl en ganska stor igenkänning. Tror jag. Jag tänker att väldigt många människor, de som tror på Gud och de som inte tror på Gud, tänker att okej, men Gud, om du faktiskt är seriös med att du existerar, var var du när du behövdes? När jag behövde dig, till och med när jag bad till dig, var var du? Men här säger ju, är det Maria som säger, tror jag. Herre, den du har kär ligger sjuk. Jag tycker det är fint hon säger det på det sättet. Det visar att det här är någon som Jesus älskar. Hon vet att Jesus älskar honom. Hon vet att den som ligger sjuk och är döende är någon som Jesus älskar. Vi ska inte kanske dra någon superstor universell sanning av det, men jag tror det är sant. För varenda människa som lider, det är människa som Jesus älskar. Samtidigt säger han, det här är ju sant i Lazarus fall, men det här är också sant i alla troendes fall. Han säger så här, den här sjukdomen slutar inte med döden. Jesus betonar att det här är inte slutdestinationen. Det är inte slut här. Det finns ett hopp. Jag får säga, han kommer också uppväcka Lazarus. Han kommer kalla ut honom och Lazarus kommer få liv igen. Men jag tänker, även om det inte skulle vara så. Och för många, många människor så är det ju så. Den här människan finns inte längre hos oss. Men det kan ändå vara sant att det här sjukdomen, det här slutar inte med döden. Döden är inte det sista. Och än en gång kommer hon tillbaka till att, men Herre, om du skulle ha varit här. Om du skulle ha gjort Gud på ett annat sätt. Om du bara skulle ha varit på plats. Och sen kommer vi in till det här som nämndes för förra söndagen också. Men det berör Jesus. Att se smärtan hos dem. Att se saknaden hos dem när Lazarus har varit död i 4 dagar. Jesus själv gråter. Varför? Spelar det någon roll att han grät? Eller vad är liksom, det är nästan, han skulle kunna gå förbi det. Han skulle kunna hela liksom Lazarus tidigare. Ingen skulle behövt gråta. Men Jesus grät. Och vad betyder det? Absolut, han delar sorgen med de som sörjde. Men till skillnad från andra så skulle egentligen Guds son kunna ha gjort något med sorgen. Han skulle kunna undvika den. Han skulle kunna ta en någon slags genväg eller undvika att någon gråter över någonting. Men det tycks ju ändå vara så att Gud tillåter att livet händer för oss. Som han sa, sjukdomen slutar inte med döden. Jag kan hitta på ett eget tillägg. Döden slutar inte med döden. Vi kommer in på det. Det är ju typ sant. Det stämmer ju. Döden är inte det sista. Jesus grät. Han lät sin medkänsla göra med Lazarus det som alla som tror på honom en dag ska få uppleva. Uppståndelsen från de döda. Det som sker här när Lazarus blir uppväckt, uppstånden från de döda. Det är ju det som ska ske med den som lägger sitt hopp till Jesus. Jesus grät. Men varför grät han? Vad innebär det att Jesus grät? Han var sann människa. Det kan någonstans koppla du an med den mänskliga svagheten. Det som vi ibland tror är svaghet. Men som bara visar på att vi är människa. Och när Jesus gråter så innebär det på något vis också att det inte finns någon skam eller synd i tårar. Det här tog jag rakt av en teolog i en liten kommentarsbok jag hade. Men det finns ingen synd och skam i tårar. Tårarna i sig är liksom inget fel. Jesus grät och det innebär att han tillät sorgen att beröra honom. Och det gör han för dig och mig och för människor som lider eller möter sorg och saknar. Jesus skämdes inte för att vara människa. Jesus identifierar sig med andra i deras sorg. Och Jesus älskar människor. Ibland påstår någon att om vi faktiskt tror att vi kommer att bli uppståndna från de döda så ska vi kunna liksom undgå att gråta överhuvudtaget. Varför kan inte Gud bara göra det ännu? Varför behövs tårar på vägen? Men på något sätt visar du att Jesus grät och han berördes. Så tror jag vi behöver fråga oss själv. Tillåter vi oss att beröras? Av vår sorg eller andras sorg? Eller är vi likgiltiga för det? För att vi också, som så många andra, tänker att livet här, det är det vi har. Och vi måste ta ut det maximala av det för att annars missar vi något. Men det här är inte evigheten. Det finns ett hopp om evigheten. Kan gå in i Hebreerbrevet 10, här har vi några verser därifrån. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Hoppar vi fram några verser till 32. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje. Och dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade utan dem som tror och vinner sina själar. Att dra sig undan, jag tänker ju egentligen att dra sig undan är något positivt. Men i den här bemärkelsen, i det här sammanhanget så betyder det något annat. Och att vi får tillhöra dem som håller fast vid hoppet. Att vi får tillhöra dem som fortsätter uppmuntra varandra. Och det betyder inte att bara vara överdrivet positiv och undvika det jobbiga. Det är kanske ännu mer i det jobbiga som vi behöver uppmuntran. Inte lösningar, inte påhitta om hur vi borde hitta genvägar framåt. Utan uppmuntran eller uthållighet eller stöd att orka fortsätta. Och att få tillhöra de som står sida vid sida med de som plågas. Det vi läste här. Och att få tillhöra de som tror och vinna sina själar. Alltså de som tror och har blicken på evigheten och vet att vårt hopp, det tar inte slut med döden. Om du vill ha någon rubrik för idag så tänker jag att det är typ det här. Inga tårar mer. Det står ju inte så någonstans i Uppenbarelseboken, men vi pratade om tårar förra veckan. Och vi ska fortsätta prata om tårar och tillåta tårar. Men när vi läste om att han ska ta bort deras plåga och smärta och ingen sorg ska finnas mer. Där finns inga tårar. Och tårar är inte negativt, men tårar tycks höra till vår värld och vår mänsklighet här och nu. Det tycks inte höra till evigheten. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var, alltså just nu, det är borta. Alltså det som det talas om är att det finns en annan sida av livet här. Livet här, det är liksom uppvärmningen. Men väldigt många lever ju som att det är allt. Och då blir också en allhelgona helg, kanske inte så mycket hopp. Utan det blir att minnas och att sakna. Kanske till och med att sörja. Och det är inget fel. Men det är bara halva delen av verkligheten. Den andra delen av verkligheten är att Jesus har gett oss evigt liv. Var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. En tro på Gud utan evighet i sikte. Det ger ingen tröst. Det ger inget hopp. Då förväntar vi oss att Gud ska göra allting här och nu. Tänk om man inte ska uppväcka Lazarus. Ja, men som vi sa, okej, om du skulle ha kommit tidigare skulle han inte ha dött. Och det är precis det vi känner. Alltid nu och då. Men det här är inte allt. Vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade utan de som tror och vinner sina själar. Och så här säger Paulus i Romarbrevet 8:35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång och vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jag är viss om att varken död eller liv, eller varken änglar eller furstar, eller något som nu är, eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Tänk om det är med den vissheten vi går genom livet. Tänk om det är med det hoppet vi möter svårigheter. Att det hoppet, det är inte bara någon annans hopp. Och kul för den. Nej, det är vårt hopp. Jag vet att det här gäller för mig. Inget kan skilja mig från att Gud älskar. Jesus älskar också mig. Så som man älskar Lazarus, så som man älskar varje människa. Så, tårar, det är inget hinder. Våra svårigheter, det är inget hinder för Gud. Men jag tror snarare att tårar ibland är en förutsättning för liv. Så fortsätt låta tårarna komma. Tillåt att känna det som är jobbigt. Prata med andra om det. Inte för att din kompis ska vara din terapeut eller psykolog. Men för att vi är bröder och systrar och vi är behöver varandra och vi behöver peka varandra och uppmuntra varandra mot det hopp vi äger. Vi går ner för landning här och snart ska vi fira nattvard. Och jag tycker själv att det passar väldigt bra med tanke på det här. För att också i nattvarden är det som att vi är mitt i det som nu är och det som ännu inte har kommit. I första Korintierbrev 15, vi tar den sista. Det sista bibelord, så står det att men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Du död, var är din seger? Döden har ingen seger. Jesus har besegrat död. Inte bara död i största allmänhet, döden, mörkret, synden. Tårar visar på smärta, lättnad, ilska, oro, hopp och glädje. Men tårar pekar också framåt, eftersom tårar, tror jag i alla fall, förlösa någonting av det som vi ännu inte ser. Alla som gråter eller har ögonen fyllda av tårar, man vet, man ser ju inte särskilt mycket. Jag fick en sån här flashback till när man var barn och tårarna bara rann någon gång. Man var någon typisk barnslig anledning säkert. Man ser ju som ingenting. Det är som att man tappar ju helt sikte. Ögonen är fyllda och blicken blir oklar. Men vi är inte kallade att leva med en oklar blick. Utan vår blick får liksom vara hjärtats blick på Jesus. På evigheten, på hoppet i honom. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Så vi ska gå in i nattvard, men innan det vill jag bara säga att vi låt oss ha det som en bön för oss själva. Låt oss vara människor som har en visshet om det vi inte ser. Om det är ovisst vad vi hoppas på längre fram, eller ovisst om vi faktiskt kan förankra eller förtrösta på Jesus. Men låt det på något sätt bli ett uppdrag för dig framöver. Få lite mer visshet, få lite mer klarhet, få lite mer tillit till det hopp som Jesus vill ge dig.